kommer att fortsätta till frågan om Gud och om Guds existens den här gången. Så är det inte frågan om bara finns Gud, utan frågan om han nu skulle finnas, varför gör han sig inte mer tydlig? Jag har försökt visa att det finns ett antal argument som pekar riktigt mot Gud. Men väldigt många människor skulle säga, om Gud existerar, visst borde han göra sig ännu mer tydlig än så här. Och självklart är det så att om Gud finns, om Gud har skapat den här världen, då borde vi kunna förvänta oss att han söker kontakt med sin skapelse. Jag säger inte att vi kan ställa några krav på Gud, det ligger i sakens natur. Om Gud finns så kan inte vi ställa krav på honom, det är han som möjligen kan ställa krav på oss. Men det kan ju fortfarande vara så att en människa kan ha en naturlig förväntan på Gud. Alltså utifrån ett tänkande att vi ser att vi människor blir upphov till nytt liv. Om vi orsakar att en ny person blir till, då är det naturligt att vi söker kontakt med våra barn. Och föräldrar som inte vill relatera sig till sina barn, visa sig för sina barn, då skulle vi säga att det är onaturligt. Det här är någonting som av någon anledning har gått snett. Och utifrån en sådan analogi så skulle vi kunna säga att det är naturligt. Om Gud är vår uppgå, han har skapat oss som tänkande människor som dessutom alltid, i alla tider har ställt frågan, finns Gud, vem är han? Då vore det naturligt att han inte höll sig för dåligt. Utan vår naturliga förväntan skulle vara att han faktiskt visar sig. Men då är det många som säger, ja men varför har han inte gjort det? Eller varför har han inte gjort det tydligare än vad de kristna påstår att han har gjort? Bertrand Russell, han fick en gång frågan vad han skulle säga. Bertrand Russell var ju också mycket välkänd ateist. Han fick frågan om vad han skulle säga om han efter sin död mötte Gud och blev utmanad av Gud att förklara varför han hade blivit ateist, varför han inte hade trott på Gud. Och Bertrand Russells svar, det var not enough evidence, God. Not enough evidence. Du har inte gjort det tillräckligt tydligt. Jag har haft en anledning faktiskt att tro på det. Så vad Rasa skulle ha precis den här tiden, det har inte gjort sig tillräckligt tydligt. Carl Sagan, ledande amerikansk kosmolog, han dog för några år sedan. Han skrev en bok som också blev en film som hette Contact. Och i den filmen så ställer Carl Sagan, som ju var ateist, som inte trodde på Gud, han ställer den här frågan, men om det fanns ett Gud, då skulle vi väl lätt kunna se och identifiera Gud. Gud skulle ju kunna göra det ofrånkomligt för var och en att han finns. Och han tog exempel, varför låter Gud oss inte se ett bländande kors varje natt på himlen? Då är det för Gud att fixa. Och vi skulle förstå att Gud är där. Men där är det inte nämligen med kors på himlen varje natt. Jag ska läsa ett lite längre citat från en filosof som heter Norbert Russell Hanson. Och han säger så här, han diskuterar just den här frågan. Och han är ateist. Suppose that on next Tuesday morning, just after breakfast, all of us in this one world are knocked to our knees by a percussive and ear-shattering thunderclap. Snow swirls, leaves drop from trees. The earth heaves and buckles, buildings topple and towers tumble. The sky is ablaze with an eerie, silvery light. Just then, as all the people of this world look up, the heavens open, the clouds pull apart, revealing an unbelievable, immense and radiant, Zeus-like figure, towering above us like 100 Everests. He frowns darkly as lightning plays across the features of his Michelangelic face. He then points down at me and exclaims, for every man, women and shy to hear. I have had quite enough of your too clever logic shopping and word watching in matters of theology. Be assured, N.R. Hansen, that I do most certainly exist. On the other hand, those will have to forgive. If you saw us, slits us. What if you hate it for you? Who you are? What did I say? Alltså frågan här är ju, Gud kan förstås visa sig på ett fullständigt ofrånkomligt sätt. Ett kors på himlen, ett sexliknande ansikte där han talar till oss från himlen. Och han kan ju enkelt göra så att ingen tvivlar på hans existens. Men han gör ju uppenbarligen inte det. Att han inte gör det tolkas, menar de många, bäst som ett tecken på att han faktiskt inte finns. En Gud som finns och som vill ha kontakt borde göra någonting åt det här hållet så att alla kom fram till att han finns. Vi har inte mycket diskussioner om att solen existerar till exempel. Människor över hela jorden bejakar att solen finns. Men det är inte så med frågan om Gud. Varför gör sig Gud inte lika ofrånkomlig som solen som ger oss ljus? Intressant, när man läser Bibeln så kan man notera att den här frågan om att Gud också emellanåt är dolt är en sak som återkommer på många ställen i Bibeln. De bibliska författarna är väl medvetna om att Gud ofta agerar på det här sättet, att han inte visar sig i den sortens maktdemonstrationer. Så i Psalm 10 är det människor som ber till Gud och klagar över att Gud inte liksom kliver fram. Varför här? Så långt borta. Varför håller du dig dolt? Och i Jesaja så sägs det rakt ut: du är sannolikt en dold Gud. Så det är väldigt öppet och tydligt i de bibliska texterna att Gud har valt att inte kontinuerligt göra sig på det sättet fullständigt ofrånkomligt. Och då uppstår frågan, om man nu tror att Gud finns, varför skulle då Gud agera på det här sättet? För att få grepp om det så behöver man reflektera. Om det finns en Gud som har skapat oss, vad vill han uppnå med oss? Vad är Guds mål i relation till oss? Ett mål skulle kunna vara att Gud skapar människor med målsättningen att vi ska inse hans existens. Om man sätter upp det som mål, då får man en viss sorts förväntning av den typen som Bertrand Russell eller filosofen Hansen hade. Att om det är Guds mål att alla ska erkänna att han finns, då borde han förstås agera på ett sådant sätt. Men om vi tittar i Bibeln så kan vi se att det här målet är något helt annat. Jesus, sista kvällen innan han tar sin fånga, han säger: detta är eviga livet. Inte att de vet att du finns, utan att de känner dig, den enda sanna Gud. Alltså att de har en vänskap, att de känner. Inte bara vet finns det. Den enda sanna Gud och honom som du har sett, Jesus Kristus. I första Johannesbrevet så talar Johannes om vad kristen tro är. Det är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det Gud vill uppnå är att människor ska lära känna vem han är och komma in i en gemenskap med Gud. Inte acceptera Guds existens. När Jesus får frågan om vad det är du världens största budet, så är han ju väldigt tydlig, enkel och bara rakt på sak. Kärlek. Att älska Gud, det är det största budet, och det är Guds yttersta avsikt med vårt liv, att vi ska leva i kärlek till Gud och ta emot Guds kärlek. Älska Herren Gud av hela din hjärta, av hela din själ, av hela din förstånd och av hela din kraft. Och så ska vi älska varandra. Att leva i kärlek är det som Gud har avsett. Det här förändrar ju hela bilden förstås. Om kärlek är målet för vad Gud har tänkt med människans liv, då kommer han förstås att agera på ett annat sätt. Då blir ju inte målet att tvinga alla att erkänna Guds existens, utan att locka till sig de människor som är öppna för att lära känna Gud. Det bygger förstås på att man erkänner hans existens. Men att man går vidare från den punkten att börja söka Gud och att relatera sig till Gud. För Jesus verkligen det här var ett problem med Guds fördåget. Jesus kan tvärtom uttala sig positivt. Han tackar Gud och säger så här: jag prisar dig för alla himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för den som är som barn. Alltså Jesus verkar säga att man kan ha en attityd här, att man tror att man själv är centrum, att man är lärd och klok och den egentliga utgångspunkten. Och då behöver man inte Gud. Och då har Gud valt att agera på ett sådant sätt att det förblir dåligt för den människa som ändå inte vill ta emot det. Men däremot så är det uppenbart för den som litet barn erkänner sitt behov av Gud. Men vi kan ju ändå komma tillbaka till frågan, skulle det ändå hjälpa Guds sak om han var lite mer övertygad och gav oss kontinuerliga tecken, övernaturliga ingripande som skulle bekräfta att han finns? Alltså, kristen kan inte låta bli att relatera det här till evangeliernas berättelse om Jesus. Det finns många tecken och under som bekräftar att Jesus är sänd av Gud. Men det intressanta är att om man tittar på dem tecken, så har de ju ingen automatisk funktion att leda människor in i gemenskap med Gud eller i en efterföljelse av Jesus. Tecken som Gud ger kan man välja att omtolka eller ignorera om det är så att man inte vill ha med Gud att göra. Det kan gälla att berätta om demonutredningar, människor som är fångade av det onda, Jesus befriar dem, sätter dem fria. När människor ser det, så är det den som prisar Gud och säger: här ser vi Guds befrielse av människan. Men andra som ser samma tecken säger: hur vet vi att det är Gud som ligger bakom? Det skulle lika bra kunna vara djävul. Och så omtolkar man tecknet. Inte för att tecknet egentligen är otydligt, men därför att man inte vill ta in det som tecknet pekar. Eller tänk på det mäktigaste tecknet som Jesus gör när han uppväcker Lazarus från de döda. God vän till honom har varit död i 4 dygn. Kroppen har redan börjat. Förruttelseprocessen har redan börjat. Och Jesus, om vi bara följer texten, med sitt ord kallar Lazarus tillbaka till liv. Det går inte att föreställa ett mäktigare tecken på att Jesus faktiskt är den han säger sig vara. En del människor som ser det förstår att Jesus är Guds son och väljer att börja följa Jesus. Andra som inte vill att man ska vara Guds son, de väljer att ignorera tecknet. Och texten säger istället att motståndarna från den dagen var fast beslutna att döda både Jesus och Lazarus. Poängen här är att tecken och övertydlighet i sig själv inte alltid för människor närmare Gud. Om man inte vill ha med Gud, så vill man inte ha med Gud att göra. Gud har inte dolt sig så att han är oåtkomlig. Jag har i den förra föreläsningen försökt visa finns och börja söka honom. Min övertygelse är att Gud är tillräckligt tydlig för att den som vill ha med honom att göra har anledning att ta honom på allvar, söka honom och få ytterligare personliga bekräftelser på att han finns. Nyckelfrågan här handlar inte om att Gud skulle ha gjort sig oåtkomlig, utan nyckelfrågan är: var finns ditt hjärta? Var finns mitt hjärta? Vad är vi innerst inne öppna för? Vad är vi öppna för att se? Ni vet att det finns många situationer där man av olika anledningar inte ser allt som finns att se. Och där man kan välja att se en viss sak men inte det andra. Om ni vill ha lite tolkningshjälp här, så kanske några kan se en kanin. Kanske andra kan se en anka. Och man kan inte välja att se när man väl har fått upp ögonen för vad man vill att bilden ska föreställa. Och man kan väl gilla den ena bilden mer än den andra. Och så är det också med tecken som du ger. Det finns inga tvingande tecken. En människa som inte vill ta emot vad de pekar på kommer att finna en väg undan. Så Gud har gjort sig tydlig för den som är öppen för vem han är. Han har visat i skapelsen någonting av sin gudomliga makt och härlighet. Jag tror att detta verkligheten är vittnesbörd om vem han är. Han har visat i vårt eget väsen genom vår personlighet att han finns som en person som är upplovet till det personliga, till kärleken och friheten. Och i det kristen då har han visat sig allra främst i den historiska personen Jesus från Nazaret. Ingen har någonsin sett Gud, säger aposteln Johannes. Men den enda sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat den för oss. Den som är öppen för att ta reda på vad Gud är, då söker sig från naturens vittnesbörd, från det egna vittnesbördet, och man är en person vidare till Jesus från Nazaret, som gör anspråk på att vara uttydningen av Gud, där Gud är som allra tydligast och där man klarast kan se vem man är. Nya testamentet utmanar oss att söka Gud, att inte bara distansera, resonera kring Gud, det får man lov att göra, men där ligger en utmaning att inte bara föra ett samtal om Gud, utan också om hjärtat är öppet för det, börja söka Gud för att lära känna honom och dra sig in i gemenskap med honom. Jesus själv säger de kända orden: sök så ska ni finna. Och på ett annat ställe säger han: om någon vill göra hans vilja ska han förstå. Om någon vill göra hans vilja som har sänt mig. Jag ser att jag har missat att skriva det. Om någon vill göra hans vilja som har sänt mig, alltså om någon vill gå in under Guds vilja, ska han förstå om min lära är för Gud eller om jag talar av mig själv. Och här visar det sig helt enkelt om vårt hjärta är öppet eller om vi inte gör det från början, egentligen har bestämt oss för att vi vill leva våra liv själv. För i så fall kommer vi inte att söka Gud. Gud har valt ett sätt att visa sig på som hjälper hans syfte, nämligen att kalla människor som vill dela hans gemenskap. Okej, tack så mycket. Fritt fram för frågor och tankar.